du har ju verkligen varit i ropet senaste veckan. För du har ju släppt din, din nya tjockumentär.
Ja, precis. Ja.
Sjukt roligt namn ju. Alltså,
uppföljaren till smalumentären kanske.
Ja, det är lite av en ordvits. Men jag har en konspirationsteori som att ordskämt är allas guilty pleasure. Alltså de som gillar ordskämt och de som så här hatar ordskämt så mycket tycker ändå att det är lite kul. Alltså sådär...
kittlar något i hjärnan. Allas,
ja, precis.
Som man inte riktigt
men för de som är helt jävla nytillkomna så är det alltså en dokumentär och som handlar om bland annat då att vara tjock. Och därför heter det tjockumentär. Så att de som...
Och det handlar om dig?
Ja, precis. Jag har haft den goda smaken då att filma mig själv till och från i 8 år. Under först då ett gäng misslyckade bantningsförsök och sen så har jag gjort en sån här gastric bypass operation. Så då så tänkte jag att de är ganska farliga, de där gastric bypass operationerna hade jag läst. Nu var de inte så jävla farliga visade det sig om man läste noga i statistiken då, men då tänkte jag fan vad synd om jag då får massa svåra biverkningar eller dör. Och så är ingen där och filmar det. Det vore ju synd. Så då så tvingar jag mina kompisar att filma mig liksom före, under och efter den där operationen. Plus operationen är ju en sån, det heter laparoskopisk. Alltså man öppnar liksom inte magen som en bok utan man stoppar in tools genom hål man gör i magen. Pinnar. Och en kamera då så man ser vad man håller på med. Och den kamerans material sparas. Och jag tjatade och på ett USB-minne fick jag med mig det hem och tänkte det här kan jag göra visa i TV. Det här blir jävla bra.
Det sjuka är att du hade rätt liksom.
Alltså jag gjorde exakt det. Och sen så, men du vet, det är ju en timme, man bara ser ju liksom mina organ och mina så fettansamlingar. Det är inte så bra TV visade sig. Jag tänkte det här är skitbra idé, men det håller för 5 sekunder, sen har man lite sett det.
Var det då också för när du satt upp så här trigger warning också innan när du började filma inuti?
Alltså det, typ. Jag gjorde 2 operationer. Det ena var en gastric bypass som jag precis pratade om och sen gjorde jag något som heter bukplastik. Det vill säga man har gått ner väldigt, väldigt mycket vikt efter några år så kan man få hud som hänger ner. Och den filmade vi också och då la vi in en trigger warning.
Du gjorde inte det första gången?
Nej, första gången var det som att ingen tänkte på det. Det är ju klart att det här vill ju folk se.
För jag satt där och käkade mat nämligen. Jag
kräktes upp allt upp.
Och det var inte just det jag ville se.
Det finns ingen logik i detta. Vad är tv-producenten i mig någonstans? Nej, men det är verkligen konstigt. Det är en jättefin och ganska rolig trigger warning för den andra operationen, men den första den bara kommer.
Men det är jag tycker också kul för mig ibland när man diskuterar om fetma och sjukdom och så här och så börjar man kolla på dokumentären apropå det ni nämnde nyss här, så inser man bara att nej men du har ju bara samma diagnos som oss liksom. Ja, det är narcissism.
Det är samma narcissism som alla andra.
Ja. Nej men och apropå det bara en presentation får vi alltid kritik för vi bara börjar köta och skoja men du är ju partiet.
Du är partiet. Han är ju sångare i partiet.
Jag kan presentera mig själv.
Ja. Gör det.
Så, för ska jag göra det till er? Jag kan titta på era tittare istället och göra det.
Får man det?
Okay. Absolut. Rätt.
Hej alla tittare. Om ni är med i en podd någon gång, då är det viktigt att stänga av telefonen.
Han måste ha
musik. Förstår du vilket stor kukslung man måste ha för det här? Fredrik Wolters.
Men det är bra, du kan rätta till kameran.
Vem bokade den här gästen?
Ja, just det. Jag måste ringa tillbaka till dig. Jag sitter i en radiosändning här. Jag ringer dig om en stund. Tja.
Hej. Vad fan svårare?
Men det är ju roligare att svara. På. Om man... Jag stänger av här nu då.
Vem var det?
Nej, men gör inte det.
Ring någon.
Vem var det som ringde?
Ring en vän och be om tips. En livlina.
Vad var det för dialekt? Ja, men hörni... Ska vi ta det från början? Jag heter Fredrik Boltes. Jag är gäst hos de här killarna idag för att jag har gjort en dokumentärfilm om mig själv som heter Min dokumentär. Men innan jag gjorde den så har jag spelat i ett band som heter Partiet och vi har gjort 400 spelningar i 12 länder de senaste 11 åren eller vad det är. Så det har jag gjort. Och sen så känner vi varandra från stand-up comedy-scenen för att jag säger skämt på den scenen. Och med mitt claim to fame när det gäller tv är att jag har varit tv-producent och producerat ett gäng säsonger av det här satirprogrammet som heter Svenska Nyheter. Så det är väl liksom kort om vem jag är.
Nu hamnar jag som alltid klagar på våra presentationer. Bara tog du själv bra.
Ja, men vad fan, jag tänker att så här, när man är med i radio eller tv och så ska någon annan säga vem man själv är eller vad man är känd för eller så. Det blir ju alltid fel. Alltså, man har aldrig fått en bra sån att de säger rätt.
Svenskar har svårt att hylla varandra.
Jag tänkte verkligen såhär, jag tror att jag kommer nog kunna dra den här och sätta den och så börjar det här med såhär, du är partiet.
Och så, direkt bara såhär, det här kör vi lika
direkt. Tack som fan, alltså, påläst som fan alltid.
Vad har du fått för respons på din tjockumentär?
den har varit massiv.
Men kan vi formulera frågan så här, vad ditt budskap var och sen kritiken typ?
Jaha, just det, ja. Nej men jag alla som ser detta
eller förutom Osina Square, nej förlåt, men
alla som ser detta eller hör detta får ju gärna titta på min dokumentär. Den finns på SVT Play och den heter Min dokumentär och den går att se i hela världen. Så varsågod och gör det. Och det är ju att jag vill berätta en berättelse om mig och berätta om ett fenomen som väldigt många människor går igenom då, eller fenomen, en sak som väldigt många människor går igenom. Och jag tror den spaningen är så här, jag brukar säga, ni här inne och ni som lyssnar känner kanske någon som heter Johan eller har hört talas om någon som heter Johan eller vet någon kändis som heter Johan eller så. Och i Sverige finns det 74 000 personer som heter Johan. Men när det gäller magsexoperationer som gastric bypass och gastric sleeve, vi är 100 000, så vi är liksom fler än folk som heter Johan. Så när folk kommer fram till mig och säger, men du, gastric bypass, en på min förra flickväns jobbsman, han har också gjort en sån, så jag känner en sån. Då brukar jag säga snällt, om jag är på bra humör, så, men nej, du känner faktiskt inte en, du känner faktiskt fem. Mm. Det är bara det att fyra talar liksom inte om det för dig, för det är så mycket skam och skuld och jobbigt med detta. Så det var det som var liksom lite det större syftet att berätta om. Det här finns och det är jävligt mycket vanligare än vad de flesta människor tror. Och när det gäller viktuppgång och obesitas så funkar det inte riktigt så som man kanske har fått intrycket av om man läser kvällstidningar och Instagram och så. Så att jag ville berätta min historia, berätta om det här fenomenet som jag liksom har hittat lite, och det tycker jag att jag gör i min dokumentär. Och vet ni vad? De allra flesta tycker att det är skitbra. De allra flesta tjocka människor och smala människor och sådana som har varit jättetjocka innan och inte är det längre och sådana som har varit jättetjocka och blivit det igen. Alltså det är hundratals om inte tusentals som skriver till mig på sociala medier. Och det är liksom 99,9%, och jag menar det, är jättefina meddelanden när folk delar liknande historier. Äntligen är det någon som tar fram det här i ljuset. Äntligen är det någon som pratar om den här typen av viktproblematik och nyanserar det lite. Så det är väldigt mycket äntligen reaktioner, och det är ju väldigt smickrande att få sådana.
Vad är det negativa då?
Alltså det är ju kul att det är så lite negativt. Alltså det är så 0,01 av de som skriver som är, tycker att det här var ju inget bra. Och jag var verkligen beredd på att det skulle bli mycket, mycket mer. I alla fall liksom procentuellt sett mycket mer. Att folk skulle vara så här, varför är det en kille i tv?
Jag vit dessutom.
Ja, exakt. Det är både vit och kille. Och han har ju en unge, så någon slags straight måste han ju vara och så. Från, som bor i Stockholm. Alltså det är ju sämsta möjliga. Så jag liksom väntade mig det, den typen av kritik mer än vad som har kommit. Och så väntade jag mig också väldigt mycket mer så här, det är inget fel att vara tjock, kritiken. Alltså den som har varit så jävla få bara. Nu är de ju högljudda, vissa av dem, och får många följare och så. Men fan vad få de är som skriver till mig att det här var dåligt. Jag hade stålsatt mig för mycket mer, ska ni veta. Framförallt kanske från läkare, forskare, skribenter, journalister. Att folk sa, vad fan vad ni ska hålla på och vikthetsa i tv. Du vet, den där typen av kritik. Men det har nästan inte varit någonting.
Jag tycker att det är så konstigt också, för att folk är så liksom dåliga på att bemöta dina bästa argument. Eller man ska säga, för att när folk, det har ju varit lite hets tillbaka om man säger kroppsaktivister och sådär.
Ja, fast det har varit mycket hets från några kroppsaktivister. Från några få, de är liksom, fyra. Till antalet, tror jag.
Som gör det.
Ja, men det där är lite viktigt ju, för att om du tänker dig att det finns liksom 1000 tjocka tjejer och sen är det 4 eller 10 av dem och någon hen person också som är jätteupprörda och de andra tycker att det fan är toppen. Mm. Då är det så här, det som blir då det att följarantalet blir det avgörande i så här, oj vad mycket kritiker du har. Men jag upplever inte att jag har så många kritiker. Jag upplever att jag har högljudda kritiker.
Det är 4 som skriker jävligt högt liksom, ja, de andra 999 käkar donuts.
Och vad är det de ger sig på dig? Vad är det de ger sig på dig om då?
Det där, när du säger sånt i en podd som jag är med i, det kommer ju liksom,
det
kommer
du
landa på
det
mig.
Du kommer landa på mig. Det jag skulle säga där var att det som du trycker mycket på när folk är så här, men det är fel skönhetsideal, bla bla, och du har ju varit så här, jag vill bara så här, kunna se min penis, leka med mina barn, röra mig, typ, alltså, så här, praktiska grejer. Mm. Och att man inte kan säga det och samtidigt som att man inte då får hela skönhetsdiskussionen, för att det är bara så här, det är ett handikapp mer eller mindre. Mm. Liksom.
Ja, nej, för mig är det definitivt ett handikapp att väga 162 kilo. Jag var fysiskt handikappande. Men det var inte så handikappande så att jag inte kunde torka mig själv i röven. Jag kunde det, men det var svårt. Och jag kunde gå upp för två trappor, men jag var helt förstörd efteråt. Men för mig handlar det inte om att om 162, utan det handlar om vart jag var på väg. För jag vägde inte 162 på högstadiet, utan jag har ju vägt 122, 32, 42 och 52 innan jag sen vägde 162. Så för mig handlar det om att försöka dra i bromsen innan jag börjar väga 172 eller 182 eller ännu mer. För då kan man inte göra saker. Alltså då kan man inte leka med sina barn, punkt, jävla slut till slut. Det går ju inte. Jag kunde faktiskt cykla korta sträckor. Jag kunde torka mig själv i röven och allt det där. Men fan vad det hade varit svårt om det fortsatte på samma kurva.
Men har du tänkt på att du borde ha gjort tvärtom apropå din karriär? För att som artist...
Nu kommer det något dumt, jag vet inte. Man vet att... Man hör på din röst och ser din lite pillemariska blick. Nu kommer det något idiotiskt här. Okej,
kör. När du hoppade runt på scen som artist liksom, hade det varit bra om du var smart. Ja. Men nu ska du ju bli stand-up-komiker och stå på en scen och vara rolig.
Ja.
Och då bantar du?
Okej. Okay. Så det är precis att hoppa runt och sjunga reggae, då ska man liksom ha lite flås och så.
Du löser ju uppmaningen då, men det hade...
Och sen så, när man är komiker ska man vara liksom lite tjock och vara komiker relief.
Jag funderar på att gå upp i vikt medvetet för att
det ser roligare ut.
Någon form av karriär inom
det
här.
Men det finns ju lite sanning i det, att man är lite roligare när man är lite tjockare. Liksom. Alltså, det är herregud,
det här kommer så blåsa upp i mitt ansikt.
Men varför är det så roligt med tjockare? Vet du det? Du som är forskare inom fetma.
Har han en poäng, Fredrik?
Åh herregud, jag känner att jag är direkt i...
Välkommen till oskyddat samtal med Fredrik Pontes.
Fan vad härligt, det har gått 6,5 minuter in. Och sen, i den här bara, varför är det så roligt med tjocka? Finns det någon forskning på det?
Det är intressant.
Åh herregud. Nej, men, jag kommer besvara dina tramsiga frågor med ett seriöst svar nu. Jag tror att det är så här. Att... Och det här baserar jag på känsla. Jag tror att många tjocka människor har blivit behandlade som...
One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Andra klassens medborgare lite på arbetsplatser och i kompisgäng och i fotbollslag och i skolklasser hela sina liv. Och de har sett andra tjocka människor bli behandlade dåligt hela sina liv. Och tittade på som osexiga eller oattraktiva. Och då så tror jag att många tjocka människor eller människor som lider av obesitas, som vi säger...
Obesitas är alltså fetma.
Det som tidigare hette fetma, precis.
Man får inte säga fetma längre.
Det är det. Jag vet inte vad man får säga. Jag brukar säga tjockis. Men. Jag tror att då utvecklar man andra sätt att attrahera människor på och att få vara i centrum på. Det är därför som så jäkla många tjockisar utvecklar en skill för humor eller sociala talanger eller så. Och det är också, jag hade en liten diskussion med Magnus Betnér om detta. Jag sa till honom, det finns ingen skitsnygg tjej som någonsin har imponerat på någon med sina trolleritrick. För att hon behöver inte det. För man behöver inte det, förstår du? Men det finns många lönnfeta killar som bara, jävlar, hur gjorde du det där trolleritricket? För de har liksom, förstår du, motivationen att
Ja, det blir som en drivkraft liksom.
Ja, precis. Ja. Det, för att om inte du får attention för hur du ser ut, då måste du få attention för något annat. Och då utvecklar du antingen comedy skills eller trollkars skills. Så där har du en liten en spaning. Jag vill med det.
Ja, men
tror du inte att det ligger någonting i det då? Tror du inte det är lite sant?
Det var bara jag menar mer, varför är det roligt? Varför skrattar man åt det? Varför är det roligare om en tjock kille halkar på bananskala än en smal? Alltså, det var mer det jag
syftade på. Men jag tror bara man är van vid det. För att man har sett liksom, tjocka människor vara roliga på tv hela sina liv. Så när det kommer en tjock person, det är som Pavlovs hundar.
Ja, fan vad jag läste, de är så harmlösa eller någonting. Vi skrattar åt udda och harmlöst typ.
Kanske, för jag försöker tänka när
man, alltså det här över sitter lite i humor att man,
för när någon har kostym som snubblar på ett bananskal tycker jag att det är roligare, för att det är, så här, är högre status som man skrattar åt. Så där make det sense, men varför är det roligare när en tjock person trillar? Är det att det bara ser fysiskt roligare?
Men är det inte det där som är lyteskomin bara liksom, att man tycker att det är roligare att titta på Ulla Red, om det är en tjock person liksom. Det finns mer humor i det, men varför? Bra
fråga. Men det leder mig in på min nästa fråga. Ja. För i kroppsaktivismen så är det just det här att fettfobi. Mm. Tycker du att du har varit utsatt för fettfobi?
Jag tänker jättemycket saker om det där. Först och främst, de allra flesta kroppsaktivister som skriver till mig eller om mig hyllar ju tjockumentären och tycker att den är toppen. Så finns det några inom den rörelsen som tycker tvärtom, och det får stå för dem. Men de äger ju inte liksom, kroppsaktivistbegreppet eller så, de mina kritiker, utan de är verkligen i minoritet i den gruppen. Jag tänker att jag varje dag har blivit utsatt för olika typer av fettfobi, och att jag tänker att de som är kroppsaktivister, inklusive de som nu inte gillar dokumentären, har gjort livet lättare för mig. Jag tror att det är så att kroppsaktivister säger, men du får inte skratta åt folk för att de är tjocka bara. Man får inte det. Det är inte schysst liksom. Och man kan inte särbehandla tjocka människor för deras kroppshydda. Det är på något sätt på arbetsplatser eller i familjer eller i populärkulturen eller så. Det är inte nice att göra det, säger kroppsaktivister. Och man ska inte mäta sitt människovärde på det och det och det. Och jag tänker att kroppsaktivister har gjort det lite lättare för mig att kunna åka runt och sjunga mina reggae-sånger och hoppa runt på scen och bli andfådd. Liksom. Jag hade kanske blivit mer utskrattad eller hånad för det om inte kroppsaktivismen fanns. Och därför har de spelat en jätteviktig roll i hela mitt liv.
Men finns inte de kroppsaktivister som också liksom trycker på att det är okej och det är nästintill bra att vara överviktig? För det är ju inte jättebra för just hjärta och kärlsjukdomar.
Nej, men det är det som gör det som kallas för fettfobi så svårt. För att om du tänker dig en annan form av liksom förtryck på bara vem man är, alltså typ så om man är homosexuell eller om man är kvinna eller om man är mörkhyad eller vad man nu är för någonting. Det är ingenting fel på att vara någon av de här grejerna. Man får vara bög eller kvinna eller mörkhyad alla dagar i veckan.
Och
man
förtjänar liksom,
ingen frisk människa vill ändra på något av det. Men däremot att väga 180 kilo, det är vänta. Det finns nackdelar med det. Och man kan ändra på det. För det är det som gör det liksom lite svårare. Förstår du? Att här, man säger, jag tycker inte om det för att du är bög, eller du bör ändra på det för att du är bög. Ja, men dra åt helvete med alla dina argument. Liksom. Eller sådana som hatar kvinnor eller vad det nu är. Men när det gäller just övervikt så finns det liksom, det finns en dimension till i det där, att det är ju fan livsfarligt att väga så där mycket som jag gjorde länge liksom.
Men det blir så infekterat då, just för att det är helt sant att det är bra att gå ner i vikt då för sin egen hälsa, men det är också sant att det är jättedumt för sin egen hälsa att hata sig själv och hata sin kropp liksom.
Det finns väl en balans.
Det förstör jag också, så det finns någon perfekt balans.
Och i många fall
där,
liksom. Är nog det farligare till och med.
Ja. Nej, men jag tror att ekvationen är olika för män och kvinnor alltså. För att jag tror att kvinnor lider ju ännu mer psykiskt av att hata sin kropp, tror jag, än vad män gör.
Jag tror att
det är viktigare med kroppaktivism för kvinnor än för män.
Ja, men jag tänker bara på den här kroppsaktivisten som kanske är lite tjock själv, som säger till på sin stora Instagram-kanal till med 50 000 följare liksom, att det är okej, fortsätt vara tjock liksom, och så där, till den här 12-åriga tjejen, och så kanske hon då käkar hon en till chokladkaka liksom, men egentligen så behöver hon gå ut och gå liksom.
Så kan det vara för vissa, men tänk också alla de brudarna som svälter sig själva och som är anorektiker och som alltså har ätstörningar och mår skitdåligt liksom. Alltså det är så här, alla Bianca Ingrossos följare liksom. Alltså vilken grupp är störst liksom? Så här, vad gör du mest skada genom att göra? Genom
fler att be folk dör, att banta, fler... eller? fler dör väl av fetma liksom, än att de inte äter tillräckligt mycket mat.
Sverige vet fan alltså. Jag tror att det är fler tjejer som lider av ätstörningar.
Kan jag backa ut ur min podcast? Hörrni boys, vet ni vad? I min dokumentär så säger jag det finns så jävla många olika vinklar på det här ämnet liksom, och olika bottnar. Och då tänkte jag så här, i den här dokumentären då, som finns på SVT Play och heter Min dokumentär, då lade jag in en så här på slutet en scen med massa pratbubblor, alltså med kritiken jag vet att jag kommer få. Men anorexia då, det är för mycket män på TV, det är inget fel på vår chock, det är det kroppsaktivism är topp, allt det här liksom. För att tala om för tittarna så här att de här frågorna är viktiga, de är stora, de påverkar hela massa människor, men i min dokumentär så tar de ingen plats, utan de får ta plats i andra dokumentärfilmer, i andra TV-program. Jag vill inte prata om tjejer, jag vill inte prata om anorexia, jag vill inte prata om ätstörda tjejer som det är synd om, jag vill inte prata om tjocka tjejer som tycker att de är tjocka, jag vill inte prata om smala tjejer som tycker att de är tjocka. Jag vill inte, jag pratar inte till dem, jag pratar inte om dem, vad heter det,
prata för dem,
precis, men jag för deras tala.
Nej, utan det är deras representant här.
Och därför har jag sammanställt en lista på 34 titlar som SVT och Sveriges Radio under de senaste åren har gjort på de här ämnena jag just nämner. Så om man är intresserad av det, då finns det i public service. Det finns på min hemsida på boltus.net. Klicka dig runt liksom. Hur mycket timme ut och timme in av allt det jag precis nämnde. Och det är viktigt content. Det är inte dåligt på något sätt. Det kanske är viktigare än det jag har gjort. Absolut. Men låt mig vara. Låt mig få göra min berättelse i två små tv-timmar i lugn och ro liksom, utan att få det till att handla om brudar varje gång.
För du visar väl någon statistik på det där, att vad är det, att det typ är 90% eller något av dokumentärerna och sånt som finns är gjorda av kvinnor för kvinnor med bara kvinnor i när det kommer till fetma liksom. Eller
jag vet inte siffran exakt, men jag gjorde en lista i alla fall på de där 34 titlarna jag hittade, och då underhöll jag mig med att skriva att köna då, det får man göra nu för tiden. Då könade jag lite från på volley. Vem, den här personen som det här knäcket handlar om det var så ett lokaltidningsknäck eller om det var ett sommarprat, vem är det som är berörd och vad är det för kön på reporten? Och ni kan kolla listan själva på boltus.net. Jag vet inte om siffran som du sa stämmer, men i väldigt många fall så är det så att det är kvinnliga reportrar som träffar kvinnor och pratar om kroppar, men i de allra eller väldigt få fall så är det liksom män som pratar med män om kroppar och ideal och bantning och vikt och sådär. Och det är så ironiskt, för att när det kommer till obesitas, den här sjukdomen som det heter när man är väldigt överviktig, det är vanligare bland män än bland kvinnor. Men 80% av hjälpen, alltså 80% av operationerna får kvinnor. Så det är en jävla massa män där ute som kanske då behöver hjälp, men som inte söker den av olika skäl. Och då finns det två teorier om varför det är så. Och den ena tror jag du har varit inne på redan, Gustav. Och det är den jag kallar för Bianca Kronlöf-teorin. Mm. Och det är att det är så jävla synd om tjocka tjejer. Tjocka tjejer har det så jobbigt. Mm. För att man vill inte, de blir förtryckta på massa sätt och man vill inte ens ligga med dem och så vidare. Men när man är man, då kan man så här, ta på sig, göra som jag, ta på sig en kostym och en slips och säga jag har pondus och titta på mig och så.
Och lära sig trolla.
Exakt, man kan lära sig trolla och liksom få vara med i gänget ändå. Det är lättare för killar att göra så.
Men du kan nämna det som den biologiska förklaringen.
Men vad heter det? Det är nog helt sant, tror jag, den här första teorin. Men jag har en teori till. Och det är att killar är sämre på att söka hjälp för sina problem än vad tjejer är.
Ja, det är bara
och då tänker jag att det spelar också in. Så kan fler killar söka hjälp oavsett om man har problem med fan med hjärtat eller med fan skoskav eller med att man har ångest eller att man liksom väger 170 kilo. Om fler killar sökte hjälp, för det finns hjälp att få, då skulle den här världen bli, landet bli en bättre plats. Och det vinner liksom alla på.
Varför är vi så jävla dåliga på det då? Hur ska vi bli bättre på att söka hjälp?
För att det är lite bögigt.
Om vi konkretiserar, alltså, menar ni söka hjälp för att genomföra en bypass då?
Nej, absolut.
Det är generellt sett. Killar tar ju livet av sig i högre utsträckning också. Och de liksom har
tänker så. 80% av kunderna i gastric bypass-världen är kvinnor. Men 55% tror jag, eller 52 eller vad fan det är, av de som lider av sjukdomen obesitas är män. Förstår du? Så det finns en diskrepans där. Men det gäller ju inte bara, det jag försöker säga, det gäller inte bara obesitas, det gäller ju depression och en massa andra saker också då, att man inte söker hjälp när man är man, för det är för sent, för man tar livet av sig, och där toppar vi statistiken. Och det där är ju någonting som vi liksom, vi va, som är så här tuffa influencers som vi är i vår generation. Jag försöker vara down with the kids här.
Ja, exakt.
Ja. Men vi har ju ett jävla ansvar, i alla fall en möjlighet att liksom inspirera till det. Eller som, jag tycker att många tittar på mig och tänker, åh, vilken framgångsrik mediaman den där Fredrik Boltet verkar vara. Och då vill jag visa så här, ja, det kanske är på vissa sätt, men jag också gråter hos min psykolog ganska regelbundet. Och så här ser det ut. Varsågoda liksom.
Och kan man visa... Träffar du fortfarande psykologen?
Ja, har jag. Inte så jävla frekvent som det jag gjorde när jag har mått, under de perioder i mitt liv som jag har mått som sämst. Men jag träffar psykolog då och då, du vet, checking in, hur går det?
Finns det någonting som är lite jobbigt med det? För du har ändå lämnat ut ganska mycket av ditt privatliv till världen och se. Liksom. Känns det lite jobbigt eller är det bara gött? Liksom?
Alltså, än så länge, nu har jag bara två avsnitt gått i tv. Det är två avsnitt kvar som ska gå i tv. Mm. Alla avsnitten ligger väl på SVT Play, jag har gjort hela tiden. Så det är lite för tidigt att se de långtgående konsekvenserna för mig och min familj. Liksom. Jag tänker väl inte så mycket på mig själv. Då. Alltså, folk kanske, för det är också det. Det finns 20% eller något sånt där, 10, går upp jättemycket eller all sin vikt igen efter gastric bypass. Tänk om jag gör det om 5 eller 10 år, så kommer folk skrika, kolla där kan man tjockboltes på bussen och att jag får äta upp sånt. Det kan hända. Men
kan inte du styra över det själv?
Utveckla lite mer där kring det, för du har ju pratat om det att man får en vikt som kroppen vill behålla. Ja, liksom. Ändras inte den efter gastric bypass?
Jo, det gör det. Gastric bypass är ju ingen 100% garanti för att man liksom blir av med sin obesitas och aldrig får tillbaka den. Den är inte 100%, men den är 80%. Och det är en jävla mycket högre siffra än någon Instagram-diet ni någonsin hört talas om.
Där,
alltså bli av med all sin övervikt och inte få tillbaka den sen på en lång tid. Så det är en jävla bra rate på det. Men den är inte 100%. Men jag ska bara göra klart resonemanget om min integritet eller sådär. Ja, jag har visat snoppen i tv. Jag har varit full i tv. Jag har trott att jag har bajsat på mig i tv. Jag har filmat jävla massa timmar som min psykolog och visat det i tv. Och vad är det mer jag gör? Jag nästan dog en gång, gjorde jag också. Det är lite spoiler, men jag gjorde alltså inte det. Och vet ni vad? Om jag får vara lite högtravande och egenkär då, som att inte var innan. De meddelanden jag har fått från män och från familjer som säger så här, tack så jävla mycket för detta. Detta ändrade mitt liv till det bättre på en kvart. Liksom. Tack, tusen tack, skriver folk. Det är värt det liksom. Ja, vadå? Om jag får visa snoppen i tv, ja men... Folk, jag såg din
kuk
på tv. Inte på Instagram dock, de blockade. Men du vet, jag fick ett meddelande med en kvinna som säger så här, min man älskar mig, skriver hon till mig. Aha.
Men nu såg jag din kuk.
Exakt, så att nu är det kört. Min man älskar mig, men han gör sitt bästa, men han har aldrig riktigt fattat vad det är jag går igenom med stress och ångest och min övervikt och sådär. Han har väl gjort sitt bästa att fatta vad det är jag går igenom. Och han är ingen sån som gråter i onödan. Ni vet, den typen av gubbe som inte gråter i onödan. Nej, ja. Och nu satt vi och kollade på din dokumentär i helgen och han satt som en staty i soffan och tårarna rinner ner från hans ögon. Och det känns som att han verkligen förstår vad jag går igenom. Och det är första gången på 10 år som jag känner det med min man. Så tack ska du ha från botten av mitt hjärta. Tack. Det är ett meddelande jag har fått av hundratals och åter hundratals. Liksom.
Men det är bra.
Det är inte bara bra, utan det är värt allt för mig. Mm. Och om det kostar då... Om det kostar att jag visar pinsamma saker eller det var jobbigt att visa mitt psykologsamtal i tv eller liksom någon person vars jobb det är att sälja smink till sina Instagram-följare eller blir arg på mig. Ja, då får det vara så. För att jag har fått så mycket kärlek i den där formen.
För det vill jag verkligen ge dig cred för också, för att den känns väldigt modern dokumentären. Att den känns ju som alltså, såhär, när Margot filmar sin graviditet, fast nu är det Margots gastric bypass. Liksom. Att det är så himla utlämnande på det sättet. Det går i vloggformatet, så det är väldigt YouTube hela grejen, fast den går på SVT. Liksom. Så det är jävligt grymt så. Liksom. Det känns att det är down with the kids hela formatet. Typ.
Ja, tack, vad roligt. Vi får se om det håller i sig. Liksom. Om det är så att publiken är unga personer som gillar YouTube, eller om publiken är kvinnor som är 50 plus, där liksom bantning är en del av hela deras identitet.
Men skulle det vara okej om Filip Pela som är PT och narcissist med brun utan sol framför sin kritik?
Mm. Varsågod.
Det är det enda jag har väntat på här. Liksom.
På några nej, jag stoppar in lite frågor här och där. Mm. Men, nej, jag tänkte bara på det, för du sa förut precis här nu att tänk om jag tänk om jag går upp i vikt igen eller tänk om jag blir tjock igen. Liksom.
Ja, just.
Är det inte egentligen du själv som bestämmer det? Och din disciplin som ändå...
Men hur kan det inte vara det? Det är det vi inte fattar.
Nej, precis. Men jag tror att ni tror att det har väldigt mycket med disciplin och självkontroll att göra om huruvida man får obesitas eller inte. Och det är inte konstigt att ni tror det, för det är det man har trott från forskarhåll i massor med år. Men nu finns det ny forskning som visar på att det har ganska mycket mindre med disciplin och självkontroll att göra. Och mycket mer med hormoner och styrsignaler i hjärnan som man liksom inte riktigt kan påverka.
Så typ ens genetik, hur man är...
Ja, men så, det kan vi säga lite förenklat, absolut. Så att man har trott att det förhöll sig på ett sätt ganska länge. Men sen har man i forskarvärlden vetat att det har ganska lite med disciplin. Och om jag bara ställer klockan, om jag bara gör si, om jag bara gör så här många, om jag bara då kommer jag inte gå upp i vikt igen. Det spelar liksom inte så himla stor roll. Det spelar roll på kort sikt. Några månader hit eller dit så spelar det all roll. Men om du tänker dig på 5-10 års sikt, då spelar det inte så stor roll hur disciplinen är. För att, och jag tycker att det förklaras bäst i den, det kanske är i avsnitt 2 då, där jag pratar om något som kallas för set points. Vad fan är en set point? Och det är liksom en animerad kort explainer kallar jag det för, som berättar om de här nya teorierna som ersätter de gamla om hur kroppen funkar.
Men det måste väl ändå vara så att om du äter, eller menar du liksom att det är en myt det här liksom, träna mer än vad du äter så håller du dig ändå hyfsat? Är det en total myt att du kan bli överviktig, du kan få obesitas bara genom att äta precis som vanligt liksom? Är det inte så att man måste ändå äta väldigt, väldigt mycket mat för att
handla där? Nu har du ställt frågan 3 gånger, jag kan svara på den. Så här. Hur hungrig du är spelar stor roll. Hur mycket du tränar spelar inte så stor roll när det kommer till obesitas. Men det känns också som att man pratar om olika saker. För att om vi pratar om någon som säger att jag väger snart 90 kilo och jag skulle så himla gärna deffa ner mig och väga 75 eller något sånt där. Men det är en sak. Alltså det är trivselkilon som man får jobbperiod i livet eller man går igenom en skilsmässa och helt plötsligt så får man lite mage, du vet. Ja men absolut, då kanske det är så här, då skjuter jag ut med den diskussionen och så får Peter Pelas här skrika på folk, kom igen nu, du kan några fler och göra den grejen. Och det tror jag kan funka bra för den gruppen, men jag pratar inte om den gruppen. Jag pratar om någon som lider av svår obesitas, som har vägt 130, 140 eller 150 kilo eller ännu mer. Och då är det så att då funkar kroppen annorlunda. Kroppen har som en inneboende termostat som ställer upp sig själv till då där man har vägt en gång i tiden. Och det kan du inte träna dig ifrån. Det går inte.
Men de har ändå kommit dit till de här 140 kilorna genom att äta för mycket mat, väl?
Absolut. Alltså, det här har många lager och det här är liksom svårt att förklara. Men det är ju såklart så att om man väger 140 kilo eller 150 eller 160 eller vad det nu är, så är ju det, man gör ju inte det av en anledning. Liksom. Och om man tänker så att ja, men man gör det för att man äter mer än vad man springer eller så, då är det ju det är ungefär som att säga att man blir, alltså man vet inte vad jag ska säga. Ja, men det är som, ja, det har med det att göra, eller det har ju bara med det att göra på ytan liksom. Ja, men det är så att du fryser när du är ute, när du inte har mössa på dig, men det är också vinter och det kan man liksom inte kontrollera. Alltså, ja,
det finns så många faktorer,
bättre, liksom. Bättre liknelse här, men ja, om man väger 140 eller 150 kilo, det finns de som gör det för att de mår psykiskt jättebra, är intelligenta och har fungerande liv, men har en ämnesomsättning eller någon fuck up i sin kropp som gör att de ändå väger så jävla mycket i kilon. De är inte så många, men de finns. Är du med? Sen finns det de som så här, tröstäter, bara är så ledsen och bara sitter och moffar i sig glass och så får de dåligt samvete och så kräks de upp det. De finns också, absolut. Sen finns det de som bara är dåligt pålästa, de är också väldigt få som tänker så här, men det här ser ju nyttigt ut, det här är apelsinjuice, apelsin är ju nyttigt, och så dricker man en liter Brämhult varje dag och tänker att man är smart. Det finns de också. Och så finns det de som har, alltså det finns stress och ångest och trauma och så kombination av alla de här sakerna. Så det finns så jävla många anledningar till att folk väger så där mycket. Och att liksom reducera det till så här kalorier in och ut, eller reducera det till du äter mer när du springer eller så. Det är att göra problemet liksom lite enklare än vad det är. Och lösningen finns liksom inte riktigt där.
Nej, alltså, men, jag tänkte bara säga att det finns ju också en genetisk orättvisa från början. Liksom, vilket är den här grejen att det finns ju människor typ som jag som kan käka 300 bullar och är fortfarande pinsmal. Liksom. Och sen finns det också som bara tittar på en bulla och så blir de smällfeta. Liksom. Mm. Och där får man väl ändå tänka att det kräver ju fruktansvärt mycket mer av personen som tittar på en bulle för att inte bli tjock. Liksom. Mm. Men sen kan man väl ge Filip då, även den personen kan ju i teorin utöva perfekt megadisciplin och hålla sig smal.
Såklart.
Det är bara det att det krävs ju mycket olika av olika människor.
I min dokumentär så pratar en läkare som heter Helena Dreber om det här. Jag ska inte citera henne exakt för att hon kan ju det hon pratar om till skillnad från mig. Men jag tror att det hon försöker säga är så här att du kan jämföra det med att hålla andan eller att inte gå på toaletten. Alltså, eller att för det går ett tag men till slut så kommer kroppen skrika liksom, att nu måste du andas. Liksom, sådär. Alltså i teorin så kan man ju hålla andan tills man svimmar, men man gör ju inte det utan kroppen säger ifrån till slut. Och precis så där är det med att gå hungrig. Liksom. Man fixar det ett tag men inte hur länge som helst. Och de där signalerna som styr hunger, det är de som är så jävla annorlunda i folk med svår obesitas och det är de som är svåra att liksom bli av med.
För jag skulle säga då, om 99% av folk med obesitas så kommer det vara omöjligt då. Men det kommer finnas 1% som är de här David Goggins-filurerna som vi har sagt, som svimmar under vattnet. Det kommer finnas de som bara så här kämpar emot varenda signal i sin kropp.
Verkligen.
Men det är så fruktansvärt och det går inte att förvänta sig av folk. Liksom. Men, då, alltså, det går liksom inte,
verkligen, och det som är så flippat är att så här, nästan alla kan ju banta bort. Alltså, det är ju lätt att gå ner från, det har jag gjort massa gånger, gå ner från 140 kilo till 97. Det har jag gjort flera gånger. Alltså, det är lätt att göra det. Det är att ta vilken diet som helst. Alla funkar.
Du har vägt 160 och sen gått ner till 90.
Nej, men jag har vägt, förstår du, 117 och gått ner till under 100. Jag har vägt 100, ska vi säga, 137 och gått ner till under 100. Och jag har gått upp allting igen. Så att gå ner i vikt, det är hur lätt som helst. Jag har 100 metoder, alla funkar. Men det jag pratar om här, det är att hålla vikten nere sen. Och det är där det blir svårt.
Och vad är det svårare?
Jo, det är att jag har annorlunda grelinnivåer i min hjärna än vad du har. Mitt huvud kommer skrika till mig, ät för helvete, med mycket starkare röst än vad som händer i ditt huvud, för min kropp har vägt 140 kilo plus.
Alltså, du känner hunger, du blir inte mätt när jag blir mätt.
Precis, och framförallt så vill jag äta mer snabbare än vad du kommer vilja och sådär. Och det handlar liksom inte om att vilja, utan det handlar väldigt mycket om att, alltså det är som att jag bara går och tänker så här, jag skulle vilja andas lite nu på eftermiddagen, att man bara gör det, förstår du? Och det är den här forskningen och den här liksom nya sättet att se på varför man går upp i vikt igen, som jag tänker att jättemånga inom kvällstidningsvärlden, gymvärlden, PT-världen, hälsocoachvärlden inte riktigt vill ta till sig. Alltså det finns ny fakta här, men man vill inte. Man har en idé om så här är det väl, det funkar va? Men man behöver inte googla så mycket för att veta att det här stämmer inte riktigt. Va?
Nej, men det kan ju fortfarande hjälpa.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
För det kan ju fortfarande funka. Båda saker här kan ju vara sanna samtidigt liksom. Det är klart det är
svårare
för vissa
genetiskt. Inte när det gäller folk med obesitas, då är det inte sant samtidigt. Utan det är det som är liksom diskrepansen här. Att, som jag sa innan, om du väger 90 kilo men du väger 75 för att du har fått lite mage, absolut, då får du gå på gymmet och så får du äta mer kvarg och försöka inte äta så många chokladbitar. Men, och se om det går bra för dig. Good luck with that. Men det är inte det jag vill prata om. Jag är ganska ointresserad att prata om det. Jag vill prata om de 100 000 människor som har gjort en gastric bypass eller gastrisk liv, och de åter 100 och 100 igen, tusentals människor som kanske skulle må bättre av att göra det, i synnerhet då killar. Mm. Och det är deras hälsotillstånd och deras oförmåga att hålla vikten nere som vi måste prata om separat. Och sen när vi har pratat färdigt om det, då kan vi prata om andra saker. Vädret, anorexia, hur man blir av med sina extra kilon. För det här är en annan fråga bara. Är ni med?
Vad är det som gör att setpointen ändras då när man krymper magen? Hur sker den processen?
Ah, vad kul att du frågar. Det är så att jag vill visa den här minuten, explainer för dig nu. Mm. Men vad heter det? Innan så trodde man så här. Haha, stor kille. Stor magsäck, många pommes frites i magen, får plats många pommes frites i magen innan han blir mätt, eller hur? Det är det. Och så gör man då en gastric sleeve, då krymper man ju magsäcken, eller en gastric bypass, då bypassar man ju magsäcken så att man hoppar runt den. Då blir det en liten ficka kvar och då får du inte plats många pommes frites i magen och då blir man smalare. Gastric bypass har funnits i 50 år, mer. Och det man har trott att det är så här det funkar. Det är bara att det är den här fysiska skillnaden på magsäckstorlek som är skillnaden. Mm. Och jag tror att ni tror att det är det som är skillnaden. Men det är det inte. Det är något annat. Vad är det då? Och det ska jag ska försöka förklara det fast jag inte är proffs. Men jag kan försöka göra mitt bästa då. Det finns på på insidan av magsäcken, alltså magsäckens insideyta, där genereras det, eller utsöndras det hormon som heter grelin. Det finns massa andra hormoner och styrsignaler och grejer.
Massa gött.
Så det är liksom kvadrat centimeter antalet av din magsäcksinsida per kvadratmeter genereras det så mycket hungersignaler som går till hjärnan. Så att när den då minskar, då minskar signalerna till hjärnan, då minskas hungern, och det är det som gör att det funkar. Inte, så man har trott, man har ju opererat med människor och trott, alltså läkare och doktorer och så, har trott att vi gör den här magsäcken mindre, då kommer hungern bli mindre. Att det är en fysisk grej, som ett bagagelucka som är mindre. Men det spelar inte så stor roll, utan det är de här styrsignalerna då som är den stora grejen, vilket gör att om man i framtiden kan hitta mediciner som sänker de nivåerna med medicin, då kommer man inte behöva operera någon framöver.
Nej, för då kan man manipulera substansen i hjärnan istället.
Precis, alltså precis som man manipulerar massa andra substanser i hjärnan hos folk som har, inte vi, ADHD eller som bara typ så har för lite järn, ja, då käkar man ju järn, alltså sådär. Så om man då för mycket hungersignaler, då kan man bromsa det, alltså sådär.
För jag tycker din,
men det är ju en framtidsspaning snarare än.
Jag tycker att det liknar nästan mer den här grejen som man kan göra med folk som har så problem med magen, och att man planterar in bajs typ. Så att de får in bajs från någon som är frisk i stjärten och så bara blir deras magkultur helt annorlunda typ. Och så bara funkar allt. Att det är lite samma grej på något sätt. Att man ändrar förutsättningarna.
Att vilja bli, att väga 140 kilo, gå ner till 90 kilo och sen bara ligga och inte vilja bli tjock igen. Mm. Det är ungefär som att ligga hemma och vara 1,60 lång och försöka vilja bli 1,80 lång. Det går inte med viljestyrka. Men, punkt, men, slut.
Men innan, men ni måste ju ha något exempel som motbevisar det. Förlåt.
Nej, men jag tänker han där 80 kilos killen, innan han väger 140 kilo, har han då i magen, då har han det där att han måste äta sig upp till 140. Är det så?
Om han har vägt 140.
Nej, nej, han har inte ens vägt 140. Han är 80 kilo, men du menar på att alla liksom har lite olika hur mycket man vill äta. Är det så att han äter sig upp till 140 kilo?
Det exemplet som jag drog innan, då är det så här att vi tar två personer. Du väger 80 kilo och jag väger 80 kilo. Vi är lika långa, vi väger lika mycket och vi går på gymmet lika ofta. Samma för dig.
Och vi har aldrig vägt 160 kilo.
Jo, jag har vägt 140, du har vägt 80 hela tiden. Är det med? Det är det som är skillnaden mellan oss. Vi ser exakt likadana ut.
Jag tror jag förstått det man tänkte på innan. Man...
Precis, och då är det så.
Och då är det lugnt. Liksom.
Det jag försöker prata om är så här att inte gå upp igen när man har vägt mycket. Det är då grelinnivåerna per definition är högre. Men för dig som aldrig har varit där uppe, då kommer grelinnivåerna vara lägre. Men det är så din fråga som du ställer. Så det är det som är skillnaden mellan oss, menar jag. Men i det här hypotetiska exemplet. Men om du tänker så här, varför går människor upp från 80 kilo till 140 från första början då? Är det bara
att göra?
Ja, precis. Ja, och då är det så här, hade det funnits ett kort svar på det, då hade jag sagt det till dig nu. Men det gör det inte. Nej, och det är aldrig en anledning till att individer går upp från 180 eller normalvikt till 140. Det är alltid en kombination av grejer. Och det har, vi har redan rabblat dem. Ska vi rabbla dem en gång till? Det är genetik, det är sociala grejer. Det
psykisk ohälsa.
Psykisk ohälsa, jättemycket med det att göra. Men också, och det har ju också med motion och rörelsemönster att göra. Alltså varför man går upp från 80 till 140. Om man sitter still hela jävla dagarna och käkar pizza som jag gjorde, det är klart man går upp i mycket vikt då. Alltså jag är ju inte dum. Det är såklart att det är så. Det som jag pratar om är när man sedan har bantat bort alla de där kilorna som jag har gjort några gånger, varför man då alltid går upp igen. Och när folk tror att de går upp igen till 140 för att de är dåliga människor, har dålig disciplin, är dåliga på självkontroll eller bara dumma i huvudet liksom, då kommer de börja hata sig själva ganska mycket. Men då kan man då bevisa att det är inte det. Man bevisar att det är att gå tillbaka till sin höga vikt. Det har ingenting med din disciplin att göra. Det har med kemin i ditt huvud att göra. Och jag hörde en gubbe i P1 säga så här. Han sa så här: om du vägt 140 plus eller vad han nu sa, BMI eller någonting sånt, då har du egentligen två alternativ. Det är acceptera eller operera. För det är de enda två alternativen du har nu.
För där är också den fundamentala skillnaden, för att alla argumenten kring självdisciplin och jada jada är mycket lättare att applicera om någon aldrig har vägt 140 kilo. Då är det bara sure, då behöver man inte ens ta den så här genetiska propositionen, utan det är verkligen en så fundamentalt stor skillnad på den här grundvikten liksom, om man har något.
Det finns ingen fara i att säga att det är omöjligt, för det finns ju människor som har gått ner från jättemycket till jättelite och hållit sig där. Alltså,
men då är det ju som sagt de David Goggins-filurerna som är så här, det är fruktansvärt mycket svårare. Liksom. Ja. Alltså det är typ en
men Victor, såklart, liksom, om det hade varit hälften eller 20% eller 10% som lyckades med det som du säger nu, då hade det nog varit dumt om jag säger så här, det kommer aldrig gå.
Nej.
Men jag tror att det är under 2%, så det är liksom as good as ingenting. Om vi tar 1000 personer då, som har vägt 140 plus och sen har gått ner till under 100. Och så följer man dem 10 år senare. Liksom. Då är det, tror jag, jag vet att det är under 5% som har lyckats hålla sig där nere. Det vet jag. Sen om det är 3 eller 2 eller 1% det ska låta vara osagt. Men det är så otroligt få människor som gör det. Och de som faktiskt gör det, inte helt sällan så är det så att de har väldigt mycket pengar, så att de inte behöver sköta liksom ett heltidsjobb eller ett vanligt rull. Det kan ju vara så att de har en bra, är rika på andra sätt i livet, alltså man har en bra familj som kan supporta en och laga, man har en privat kock eller något, för då är det inte så svårt liksom. Men de är så jävla få, så att när jag säger att det är så nära sin på omöjligt att göra det, eller helt omöjligt att göra det, ja, överdriften från 0 till 2%, den finns där när jag säger det är helt omöjligt. Men den är nära på omöjligt, och det är sant. Hade det inte varit sant hade det varit farligt, men det är sant.
Och om vi bara då teoretiskt säger att vi nu med den här, det är omöjligt, så krymper vi den procenten från 2 till 0, så är det ändå värt det då liksom.
Ja, jag tänker att så här, det finns så många människor där ute som har gått upp all sin övervikt igen och skäms så jävla mycket för det, för de tror att det är något fel på deras disciplin i deras huvud. Och när det nu finns jättemycket jättestarka belägg på att det är inte i ditt huvud. Det är, som inte, det är inte fel på dig eller din disciplin. Det är bara så att du har en setpoint som är högt satt, precis som att vissa människor blir långa och vissa människor blir korta, och någon får gröna ögon och någon får blåa ögon, så kommer du liksom alltid gå upp i vikt igen. Du kan inte kontrollera det. Det är inte din disciplin det handlar om. Och du menar på att det här går ju tvärt emot sånt som fan vi alla har läst i alla tidningar någonsin. Men tänk om det är sant, vilket jag vet att det är. Då måste någon få göra en dokumentär om det på SVT, och det har jag gjort. Och den heter Min dokumentär, och den finns på SVT Play nu.
Och den är bra. Sen, vi har en helt annan diskussion.
Men låt Filip, det är roligare med att han bråkar. Låt han bråka.
Men han ställer samma fråga 15 gånger. Inte
man kanske har ny nu. Nej, men Boltes, kan det finnas någon fara med att till folk liksom att de tappar disciplin och tappar motivationen när man säger liksom att det är omöjligt att gå ner när du väger 140, att det, eller att det blir så här att man bara amen, då kan jag äta och äta och äta, för det finns ändå en operation jag kan göra sen när jag har gått upp 40 kilo till sen, så jag kan bara köra på här.
Ska jag svara på det då?
Om du vill.
Ja. Nej, det finns ingen fara med det.
För att?
Nej, för att jag säger bara som det är. Och jag tror att om man säger som det är, då är det inte farligt. Alltså att om man säger som det är, eller så här. Om man inte säger som det är, om man inte säger sanningen, för att man tror att man ska liksom ge någon en signal eller putta folk åt ett visst håll eller så, det tror jag är livsfarligt. Det tror jag gäller precis allting.
Men, det blir så att
jag tror inte på det. Utan jag tror att jag säger, ja men... Jag tror att du fortfarande lite tror att man kan banta sig ner från 140 kilo till under 100 och ligga där resten av livet om man bara kämpar. Och jag vet att det inte är sant. Och så frågar du så här, finns det någon fara i att säga som det är? Nej, det finns ingen fara. Det finns en jävla fara i att säga som det inte är, eller som man trodde det var på 80- och 90-talen. Det finns en fara i det. Och I'm here to prove you wrong.
Men det är väl också väldigt bra också då att trycka på en person som inte har vägt 140 kilo innan, han väger 90 kilo nu, att säga till hen att det är farligt att gå upp.
Livsfarligt.
Bli inte tjock från första början, det kan man säga.
Där är vi helt överens. Så här, om vi ska prata lite grann om så här, okej, du väger 80-90 kilo, fan gillar godis mer än vad du gillar att träna och bla bla bla. Då tänker jag så här, men då allt det där som du vill och många med dig vill proklamera, att så här, träna varje dag, håll dina rutiner, försök sova mycket, rör på dig det du kan, försök röra på dig på ett sätt som är kul, som du tycker är kul, som man kan fortsätta göra det. Allt det där stämmer.
Keep
doing what you're doing, verkligen liksom. Så jag säger inte att det är dåligt på något sätt, och det tror jag ingen tror som ser dokumentären heller. Men det handlar ju om de som är liksom så där vanliga människor som är på vippen. Liksom. Så där tror jag vi är helt på det klara.
Med jag ställer på de här kritiska frågorna för att jag vill förstå det bättre.
Ja, och jag uppskattar dem. Alltså, det är så jävla trött på folk som dunkar mig i ryggen och säger hej och hå, vad bra allt är och sådär. Ja, för det är så här, man ska alltid ställa de dummaste frågorna.
Ja, det är det Björn är på den.
Det
lyckas vi alltid med på något sätt. Alltså.
Ja, men jag har liksom varit Viktor Klemming i mitt radioprogram när jag var i din ålder. Nej, men det är ju lite att byta ämne då. Men alltså, när jag var på P4 Jönköping för massa år sedan, när jag var 20-någonting år gammal, och de pratade om så här, bla bla bla, Margaret Thatcher. Och jag bara så här, men vem fan är Margaret Thatcher, säger jag då. Och då garvade alla åt mig som att det borde jag veta. Eller då, men det var som på den tiden det var gröna vågen. Vad betyder gröna vågen, frågar jag. Och så skrattade alla med och det borde jag veta. Men det är ju det att om jag inte vet vad de där grejerna betyder,
så finns det massa lyssnare.
Tusen lyssnare ut som heller inte vet. Liksom. Och jag tror att det här är första gången någon ställer de här frågorna. Jag har varit med så jävla många intervjuer i veckan. Och de här frågorna är det som jättemånga av era lyssnare tänker på, det som du säger. Det är perfekt att ni ställer de frågorna, och fortsätt gärna med det, för att det är enda sättet att liksom förstå varandra eller komma framåt.
Och det sista jävliga frågan man kan ställa, men det är ju så här, det är ju bara ren autism liksom.
Ja,
men det är när du säger så här, objektivt sant, du vet liksom så här. Mm. Så då kan man ändå, då finns det ändå liksom det här att ja, men det är ju sant då, till apropå den statistiken 98% då liksom. Alltså apropå det här med att det är omöjligt, alltså så här, ja, det är kanske 90% omöjligt då.
Nej, men då får man väl ändå säga att det är nästan helt då liksom. Och det finns ju undantagsfall.
Ja, men sure,
precis, absolut. Men en annan fråga som vi liksom inte har lyft överhuvudtaget, som vi har diskuterat miljon gånger innan, är det här som är hyperindividualismen i tänka så här, nu ska jag banta bla bla, och vad samhället bär för ansvar också. Mm. Och nu kan man ju tänka, om man bara diskuterar innan man har blivit 140 kilo tjock då.
Mm. För att, eller 162
eller
som
162,
jag blev.
För där finns det ju ändå alltså, hur klimatet är som gör att samhället kan ju också göra grejer som gör att det är lättare eller svårare. Liksom.
Ja, verkligen.
Jag har ju dratt det här exemplet för de här 1000 gånger, men jag brukar berätta det för dig också. Att det är så här, i USA så är det mycket lättare att bli tjock för att det är så här, all mat är fett och sådär.
Ja, ja.
Och så tittar man på Japan där deras liksom största kola är lika stor som den minsta kolan i USA.
Just.
Och det är rätt mycket lättare att vara smal i Japan. Då, liksom. Så att det är så här, vad tror du att det största felet i Sverige är? Liksom, vad borde vi försöka ändra för att det ska vara lättare?
Ja, det där är ju känsligt, för det liksom blir så här, det blir politiskt då. Vem är jag att tala om för andra hur de ska leva? Ska man skatta cigaretter? Ska man skatta alkohol? Ska man skatta socker? Och vem drabbar det? Men när det är hög skatt på grejer som folk använder varje dag, då drabbar det mest fattiga människor. För rika människor kommer köpa sig lotter där. Är det en lösning? Bla, 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 bla. Välkommen till den här debatten. Alltså, det kan man prata om i 1000 år. Och jag säger inte bla 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 för att det är en onödig debatt eller inte för att den inte är viktig, utan det säger jag att jag har inte med något av det i dokumentären nästan alls. Lite har jag det, men väldigt, väldigt kort. Men så här, jag tror ju att fetma är en sjukdom. Jag tror inte att det är sjukdom att väga 90 kilo när man vill väga 75. Det tror jag bara är lite jobbigt. Man får träna och det, allt det där.
Då får man bara skärpa
sig. Nej, ja. Men jag vill verkligen understryka att det inte handlar om att bara skärpa sig. Men
jobbar du på SVT?
Nej, det är precis. Det är Gud, ja, exakt. Förstör inte mina chanser att bli julvärd här nu. jag tror att vissa politiker har ju idén om att människor ska få bestämma själva om de vill supa eller knarka eller knulla med prostituerade personer. Vissa vill ju det. Och vissa är som säger, nej, men vi ska ha regler i samhället som gör att vi liksom väljer smartare saker. Att vi hjälps åt att så här, men vet du vad, vi sätter hög skatt på alkohol så superfolk inte lika mycket. Eller vi förbjuder alla de här grejerna för det är skadligt för människor att ägna sig åt detta. För vi tycker att vi som politiker vet bättre än vanligt folk, bla bla bla. Och det är ju en klassisk väl höger-vänster grej. Och det står ju folk fritt att tycka vad de vill i det där. Men jag tror att nu är ju 52% av svenskarna överviktiga eller mer enligt den här statistiken. Barnfettman ökar mycket. Och då tror jag precis som du är inne på att så här,
det är bra att säga, det är omöjligt att banta.
Det där kan man göra saker åt också på en samhällsnivå. Alltså att om man dricker en Fanta, ni vet läsken Fanta, och apropå SVT så finns det många andra läsksorter också man kan dricka. Men om man tar Fanta, men om du tar en, köper en kopp Fanta i Sverige och så köper du en kopp Fanta i London, alltså i England, då är det att den svenska innehåller, om det är, det är mer än dubbelt så mycket i alla fall, det kanske till och med trippelt så mycket socker som om du köper en sockerfanta. Alltså sockerfanta, sockerfanta. För att då är det så att i England har de infört sån här sockerskatt. Som jag då inser Coca-Cola att fan vad dyrt det var att stoppa en massa socker i den här läskan. Så du stoppar in andra grejer som inte är socker och frukt. Så smakar ju annorlunda.
Kanske liksom ännu sämre dock, så man får så rabies och cancer av att det.
Får så att säga stå för dig. Nej, men förstår du, så det, hoppsan Kerstin, det kan man göra, sockerskattgrejen. I Norge har de sockerskatt också, vet jag, så det är ju en grej. Gympa på schemat, finns det de som tycker man ska ha mer av och sådär, det är ju också vettigt. Och jag tror så att ska man ha en chans att ro på den här pandemin då, fetma-pandemin, då räcker det liksom inte med en liten sockerskatt eller en liten gympa på schemat eller en bättre informationskampanj eller slopad moms på grönsaker. Man måste göra alla de där grejerna och 100 grejer till som samhälle och sen också inom familjerna och på individnivå också, så här, ta ansvar från början liksom. För min övervikt började ju inte på 162, den började ju inte när jag vägde 120 heller, den började ju när jag var barn. Såklart. Alltså att man blir tröstad med rostade mackor eller med glass eller sådär. Ja. Det är så att mat är, vi har en kollektiv ätstörning allihopa. I det att vi tröstar varandra och talar om för varandra att vi tycker om varandra med fan vinare. Hej, vad fint vi kommer hem till er. Här är en flaska vin.
Yep.
Oj, vad synd det var om dig nu. Vet du vad? Vi går där. Vad bra du gjorde. Det här får du godit. Nu firar vi med bullar.
Fan, det är det man ska börja göra. Man ska börja ge en sällare till folk när man kommer på.
Ja, precis.
Present, liksom. En... Här får du. Varsågod.
Jag gjorde det här satirprogrammet Svenska Nyheter. Ja. Och det sämsta med att det gick så bra med det, det var att det var ju tårta fan jämt liksom. För att det var, nu gick det här bra. Hur ska vi tala om för varandra att det här är bra? Hur gör vi det socialt? Jo, men med att äta all det här sockret och fettet. Gräddet liksom. Och för de allra flesta människor så är det bara härligt att äta tårta, socker och fett. För de allra flesta människor gör det ingenting att käka en tårtbit liksom. Men för en stor del av befolkningen så är det där liksom ett trubbel.
Men fan vad man hatar dem som är så här, fan nu har vi gjort den här grejen, nu firar vi med 100 burpees liksom. Alltså det är så här, fina jävla äcklarna liksom.
Jag vill säga att jag är den sämsta människan nu, för att innan var jag i alla fall tjock, men lite så sympatisk och rolig, du vet, man kan äta bullar med mig och ha det härligt och vi kan gå hem till Boltes och ta en pizza och det är inte så noga liksom. Men jag var i alla fall ingen sån som cyklade överallt och förstår du, jag hade så
cyklar du hit idag?
Vet du vad, jag promenerade hit, vi var så nära. Ja, visst.
Åh, nej. Har du kommit i år gammal mediaman som cyklar?
Tränar du mycket nu?
Bra fråga, när man slutar prata kommer jag svara på
det.
Nej, men vad ska jag säga? Jo, men nu är jag liksom sådär både pratglad och tar massa plats i rummet. Men jag är liksom också en sån som cyklar mycket och du vet, äter mycket chia-pudding och sånt. Så det är en kombination av de här två dåliga.
Alltså som gammal sån reggae-nisse liksom. Du måste ju ha blivit det du föraktade mest av allt.
Ja,
där, liksom.
Exakt.
Den frågan har jag och Gustav suttit på lite.
Att jag blivit allt jag föraktat. Jag tror jag sjunger i avsnitt 4 så sjunger jag på uppvaket efter min andra operation så sjunger jag någonting i stil med allting som jag hatat har jag blivit nu. En lattepappa vd i ett mediahus ville förändra hela världen genom att rappa mikrofon men också genom att bara vara pappan till sin son. Så sjunger jag tror jag. Så det är början på en ny låt, den kommer någon gång. Nu så har konstapel Pelas viskat en fråga till mig. Och han viskar, tränar du mycket nu för tiden? Ska jag svara på den? Eller?
Jättegärna, viska så fint där.
Nej. Jag cyklar överallt.
Det är ju lite träning i och för sig.
Ja, det är inte så lite heller. Ja, det blir så här, men jag cyklar till min tillsammans med Bosse till hans skola en liten bit, och sen cyklar jag från hans skola till jobbet en liten bit, och sen så cyklar jag från jobbet tillbaka till hans skola, och så cyklar vi därifrån och hem, och hoppsan så cyklar man en mil, hoppsan gör man det varje dag, hoppsan 5 mil i veckan. Mycket träning helt plötsligt. Ja. Så att jag har ett gymkort, jag använder inte det, utan jag, men jag cyklar. Och jag tror att det där är liksom lite nyckeln när det kommer till träning. Är väldigt enkelt, tror jag. Det är så här, hitta, det är så lätt att säga, svårt att göra. Hitta något som du tycker är kul och som går med ditt schema. Det är det. Tjejer som tycker att det är kul, eller killar som tycker att det är kul att tända värmeljus eller sån här rökelse, sätta på sån här panflöjtsmusik och stretcha i grupp för 800 spänn i timmen.
Åh, vad gott
det. De får jättegärna göra det, för jag tror att det är toppen för dem. Och sen så finns det killar från Huskvarna som vill spela så innebandy med varandra och puttas lite. Toppen för dem. Och så finns det de som vill så här, du vet, gamification, alltså hur mycket bänkpress kan jag ta? Om vi går varje onsdag och varje lördag så kanske vi kan innan jul bänkpressa så här mycket. Jag tror att alla de där är bra. Eller cykla till jobbet varje. Alltså man hittar de som man tycker är roligt, som man har, och de som är där är snäll mot en, och att man är snäll mot dem, då kommer det bli hållbart fan i längden. Det tror jag är fan det enda sättet. Och då vad det sen är, det spelar fan ingen roll. Och det tror jag gäller för de som väger, det spelar ingen roll om de väger 70, 80, 90 eller fan 180. Hitta det som man tycker är roligt liksom. Det är väl bara det.
Men du, Boltes, hur mår du idag?
Jag är lite speedad idag. Nej, men tackar som frågar.
Jag har en fördom om att du inte mådde så bra förr.
Mm.
Mår du bättre idag?
Ja, just det.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Mående kan man ju mäta på massa olika sätt. Men om vi ska prata om som idag, så är det ju, som jag sa innan vi slog igång mikrofonerna här. Tänk dig själv, jag har gjort den här dokumentären, filmat i 8 år. Jag har varit på mycket möten och försökt sälja in den här idén till olika människor genom åren. Och det är lite som att vandra upp för ett berg, ett alpberg, berg i Alperna någonstans, i 8 år med skidorna på ryggen, och det snöar. Och tänker man att en jävla dag så kommer jag få. Och nu så står jag där på min lilla alptopp 8 år senare och får liksom lägga ner skidorna från ryggen, klicka i pjäxorna och swisha runt bland de olika killpoddarna och berätta om det här äventyret som jag är på liksom. Och jag tycker att det är jättekul. Jag har skitroligt just nu, så jag mår väldigt, väldigt bra på det sättet.
Mådde du dåligt för?
Inte så dåligt som många kanske vill få det till. Alltså här, men jag tror att narrativet är så här: du var tjock och ledsen, nu är du smal och glad, nu är sagan slut, snipp, snapp, snutt. Och då är det viktigt för mig
att fortfarande ledsen.
Exakt. Det är viktigt att poängtera.
Så jävla deprimerande.
Ja, men det, det, men jag tror att det är viktigt att tänka det att så här, men det är klart att det är toppen att vara att ha gått ner massa vikt och så, och man trippar lite på det och wow, och nu tycker alla att man är sist snygg ut och bla bla bla. Men att det går ju också över, eller liksom lyckan sitter inte där. Det är inte så enkelt, och jag tycker att det visar det jättetydligt tydligt också i avsnitt 4 när jag säger så här: nu jävlar är jag smal och lycklig, alla mina problem är borta, det är dags att leva life. Mm. Och så klipper jag direkt att jag bara sitter och hulkgråter hos min psykolog liksom. För alla problemen var inte borta, det var inte det liksom. Och det tror jag också är viktigt att tänka, att av de som lider av svår obesitas, att i vissa fall så är det obesitasen som är problemet. När man blir av med övervikten, då har man inte så mycket problem i sitt liv längre. För vissa är det så. Men för väldigt många så är det inte så.
Då måste man bara upp och titta på alla andra problem. Utan då är det precis, nej, jag är ful också. Jag kan inte spela på en flöjt.
Ni vet hur det kan vara. Tackar som frågar. Jag mår under omständigheterna väldigt bra. Men jag har mått ganska bra. Alltså många som väger 140, 150, 160 kanske inte vågar gå ut genom dörren, kanske inte har ett socialt liv, kanske inte har legat med någon på flera år. Det gjorde jag. Jag var fan på turné med mitt band. Jag hade ju skitroligt när jag vägde 140, 150, 60 kilo. Så jag mådde verkligen toppen stundtals. Mina knän mådde inte toppen och min rygg här mådde heller inte toppen. Och det är klart att jag har varit jätteledsen i perioder och mått dåligt, men inte mer än de allra flesta tror jag.
För du gråter väldigt mycket i din dokumentär.
Ja, ja. Det gör alltså, jag också till vardags också.
Har du
jag har gråtit idag.
Han är en man som har kontakt med sina känslor.
Du har nära till känslor liksom. Kan man säga.
Ja, det tror jag att jag har. Och jag vet inte om det är att jag har nära till känslor. Det finns ju man får göra skillnad på att känna känslor och på att visa känslor. Och att visa för sig själv och för andra och så. Men jag tror att jag... Det är svårt att jämföra sig med någon annan ju. Men jag tror bara att så här, jag har varit ganska oblyg med att visa liksom, i mina låttexter eller i mina konserter eller i mina tv-program eller vad det nu har varit, vad som tynger mig, vad jag grubblar på, vad jag skäms över och vad som jag, vilka mardrömmar jag har på nätterna och så. Jag har varit ganska public med det länge. Och det är klart, om man lever i en värld där killar inte gör sånt, då kan man få intrycket av att jag är en jävligt deppig filur. Men det finns, jag tror inte att det är så, utan jag tror att du också är ledsen ibland. Och att Victor Klemming, som är som den roligaste killen på hela YouTube, också gråter när han är ledsen. Tror du? Så skillnaden är inte om man är ledsen eller inte, eller om man mår bra eller dåligt. Skillnaden är så hur mycket man vill skylta, hur mycket man skyltar med det. Mm. Det är skillnad på det andra också, men det som är den stora skillnaden mellan mig och många andra, det är att så här, men jag har ju liksom lite gjort det till min grej, va, att när någonting riktigt jävla jobbigt händer, då skriver jag en liten låt om det, sjunger och åker på turné.
Men är du fortfarande den där coola vänstersnubben som alltså jag överdriver, men jag lyssnar ju på partiet, men det är mot de rika nu när du själv är rik. Det är det vi är lite.
Oj, nu när jag själv är rik. Var kom det ifrån?
SVT betalar.
Åh, gud, oj. Jävlar, du var
eller
rik.
Har du gjort en
Vad rik jag har blivit också för att göra den här dokumentären. Så jävla bra betalt med under alla de 8 åren. Hovar in pengarna. Du vet, jag har nog inte tjänat 20 spänn i timmen på att göra min dokumentär. Det tror jag inte. Jag har nog inte tjänat 10 heller. Utan det man får ju en peng. Att detta får du göra dokumentär för. Och sen så är det lite upp till en själv, tror jag, hur många liksom arbetstimmar man vill putta in i det där.
Men SVT tar ju 7 miljarder av våra skattepengar. Hur det kan du inte få betalt?
Verkligen. Men det går fan inte in i dokumentären, kan jag säga.
Men det där är en annan diskussion om public service som jag gärna har med er någon gång. Men det är kanske nästa avsnitt då. För att svara på din fråga om jag är en cool vänstersnubbe. Alltså, du vet, jag var den här typen av vänstersnubbe som tänkte så här. Vänstern är de goda och högern är de onda. Mm. För att vänstern vill att alla människor är lika mycket värda och vill att man ska dela med sig till varandra. Och finns det 8 glassar och 4 barn, då får man 2 glassar var. För det är så det funkar. Det är vänstern. Ja, bra. Och högern, det är de onda. Det är de som har snott pengar från någon annan, eller deras pappa har gjort det. Och sen så vill de göra allt, verkligen allt, för att behålla de pengarna till sig själva och dela med sig så lite som möjligt till andra. Och det är de onda. Och ju mer vänster man är, desto godare är man, och ju mer höger man är, desto ondare är man. Det var liksom det som jag växte upp med, och alldeles för sent i livet kom fram till att riktigt
det är
så
enkelt,
var det inte. Så där står jag politiskt, att det är riktigt så enkelt.
Henrik Jönsson brukar väl säga det, att vänstern tror att högern är onda och högern tror att vänstern är dumma.
Ja, exakt. Ja. Nej, men det är så att för 10 år sedan så kunde jag liksom verkligen kände att jag så hatade högern och tänkte att de är onda för 10 år sedan. Och tänkte så här, det där är ondska bara. De vill bara roffa åt sig till sig själva. Bla, bla, bla. Så har jag nog verkligen tänkt och känt för länge för att vara stolt över det. Men hur ska jag säga nu då för att få mitt sommarprat?
Det är svårt att behålla alla grejer.
Du får inte vara väldigt, väldigt, och som jag pratar liksom.
Väldigt, 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 väldigt många människor som är i politiken är det av liksom schyssta anledningar och gör det som de tror är bäst. Och så är det också med liksom kroppsaktivistdebatten. Alltså de få, nu är de så himla få då, men de har så många följare. De som verkligen hatar dokumentären, de gör ju det för att de har hjärtat på ett ställe där de tror att det är bäst. Det är bäst för dem och för deras kompisar som har varit med om liksom anorexitrauman. Men precis, och jag tror att det är samma sak med jättemånga. Det spelar ingen roll om man liksom är vänstermänniska eller högermänniska eller vänsterextrem eller högerextrem. De allra flesta är ju det för att de tror att det är bäst för alla på sista raden. Liksom. Och jag har väldigt stor respekt för det. Och jag har också väldigt mycket... jag tycker att jag själv har börjat tänka lite de senaste åren. Tänk om jag hade fel om allt. Tänk om mina meningsförstånd hade rätt om hur skulle det kunna vara och sådär. Och den som inte har den förmågan till den typen av självkritik då, tänka sig att jag stod och skrek så här: nu ska alla komma till Sverige 2015. Öppna gränserna, det blir toppen. Kommer inte bli något trubbel alls.
Se hur bra det blir.
Alla, precis hur bra det blir. Precis. Och alla får komma till Sverige och det blir inget trubbel och det kan vi fixa. Och säger man emot... Eller om ifrågasätter man det som jag säger, då jävlar kommer jag att bokstavligt att spotta på den personen på Spotify om jag kan.
Rasist.
Precis. Verkligen. Och att göra så hela 2013, 14 och 15 och sen sitta 10 år senare nu då och inte vara självkritisk och tänka, vilken del av det kaoset som du får jobba i nu har jag bidragit till? Kanske inget, kanske allt, kanske delvis. Men att inte ens få tänka sådana tankar, att inte ens få ställa den frågan,
den grejen blir
det blir ju liksom läskigt. Och det upplever jag i vissa kretsar att det är så. Nu kommer vi lite från ämnet, men det är spännande.
Det är ju jättebra att du får en insikt.
För det är ju det hälsosamma det där att tvivla på sig själv. Det är ganska många som inte gör det, på båda kanterna. Alltså det är det som är de läskiga människorna, både på höger och vänster, som bara inte har, oj, tänk om jag har fel tanken. Liksom.
Det har du rätt i.
Jag tänkte bara fråga en sista grej kring dokumentären.
Men jag är fortfarande ganska cool. Jag är en cool vänsterkille. Jag är kanske mer vänster än höger. Det tror jag man måste vara för att få jobba på public service.
Men och få sommarprata här.
Men jag är framförallt så är jag fortfarande väldigt, väldigt, väldigt cool.
Just det, det är det viktigaste att trycka på det. För när magsäcken är mycket mindre så får man ju plats med mindre mat. Har det blivit extra viktigt vad du käkar nu för att inte få näringsbrist och sånt typ?
Ja, vi hoppar tillbaka till den då. Alltså, när man är hjärtbypassopererad så måste man ju käka oftare och mindre portioner. Alltså portionsstorleken ska vara mindre. Så du stoppar in en kvarg i ansiktet och så går det ner i din magsäck, möter magsyra och sen så kommer den ut i pip, 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 små portioner ner i din lilla tarm. Så funkar det när man äter kvarg. Men om man har gjort en gastric bypass som jag har gjort, och då kan man komma ihåg att det finns både bypass och sliv. Och det som är gastric sliv, det tror folk är bypass. Och det som är bypass, det vet folk inte vad det är. Och jag reder ut det där i den första avsnittet av min kökkommentär, vilken som är vilken. Men jag har gjort en bypass och det betyder att man kopplar förbi magsäcken. Så när jag stoppar in kvarg i munnen, då åker det ner i halsen och sen så liksom bypassar den själva magen. Så åker det förbi som en liksom bypass motorväg runt en stad, if you will. Mm. Så då går den rätt ner i tarmen då, kvargen, utan att ha liksom varit i magsäcken innan någon länge. Och det gör ju att maten tas upp annorlunda av mig. Och
det processeras väl inte då heller?
Nej, det är precis. Det är citat jätteläskigt.
Ut som klar liksom.
Ja, precis. Och då är det så att vissa typer av föda händer det mycket med i magsäcken. Och det blir då liksom lite trubbel när det kommer till tarmen. Och bara, vänta, har inte du missat en hållplats här på vägen? Och så får man ont i magen. Medan annan typ av föda blir inte så här påverkad. Så till exempel skillnaden mellan bröd och knäckebröd. Den är liksom astronomiskt stor för mig.
Det är så, ja.
Jag kan käka nu, 2,5 år efter, så kan jag, och det är inte för alla, men för mig. Jag kan käka en fralla nu. Mm. Helt fralla. Jag kan till och med äta en ljus fralla nu. Det kunde jag inte för ett år sedan eller två. Men nu kan jag käka det. Inte två, det går inte. Det gör jätteont om jag käkar två frallor. Aj. Mm. Men jag kan käka 9 knäckebröd utan bekymmer. Mm. För att det som blir en annan konsistens eller som blir mindre någonting.
Man tänker att det skulle vara tvärtom nästan. För att knäckebröd är så fast och farligt. Mm. Men för att näringsvärdet är så mycket bättre.
Nej,
så
vet fan vet jag. Men jag tror att det har något med svampigheten. Eller du vet, man... Knäckebrödet, man tuggar ju knäckebrödet va? Så blir det som en liten...
moist.
Exakt. Jag vet inte exakt hur det där funkar. Men jag bara vet hur det funkar på mig. Och det är att viss typ av kost funkar liksom inte alls så himla bra för mig. Så att, ja, men jag måste äta annorlunda. Och jag måste äta 7 gånger om dagen. Mm. Och det gör jag inte. Men jag ska göra det. Men jag borde det.
Det är det som är skillnaden. Okay.
För att jag är människa och jag gör inte som min läkare säger. För det gör ju ingen. Eller så.
Men näringsvärden.
Ingen här inne borstar tänderna 2 gånger om dagen och gör sin sjukgymnastik och äter enligt tallriksmodellen, dricker ingen alkohol, röker inte och snusar inte. Ingen av er gör ju allt det. Nej. Eller hur? Och det gör inte jag heller och det är ingen som tittar heller. Och därför är det så jävla viktigt att man gör tv och berättar om sin kropp och sina framgångssteg med sin kropp. Då måste man berätta det också. Vi filmade mig på gymmet massa gånger, men så kollar jag min logg. Jag har varit på gymmet 15 gånger på 3 år.
Mm.
Varav så 4 eller 5 gånger var kamerateamet
med liksom.
Fan! Och då tycker jag så här, ja, men om jag bara redovisar det då i sista avsnittet, vilket jag gör. Men det är ju verkligheten. Jag tycker det är viktigt att bara komma ihåg.
Man är inte där och kämpar så ofta.
Jag vill avsluta med att säga några ord om inte ni hade någonting ytterligare.
Ja, men kör på.
För ett stort tack för att du kom idag till att börja med.
Kul att vara här.
Jag har sett varje avsnitt utav din dokumentär.
Har du gjort det?
Ja, absolut. Ja. Och jag hade fördomar om den innan jag satte på den.
Mm.
Men jag blev faktiskt väldigt positivt överraskad. Jag tycker att den är sjukt fin, alltså väldigt, alltså känslosam, och du speglar det på ett otroligt bra sätt. Så att de här fördomarna försvann lite grann och jag har fått ännu mer förståelse för det här idag också.
Är det sant? Ja, det var ju fint. Tack så mycket.
Så att sjukt bra jobbat. Du är väldigt, det är väldigt kul att lyssna på dig när du pratar. Det är någonting med rösten. Du är liksom, du har en skön energi.
Tack, det blev smickrad här. Jag vet inte vad jag ska säga. Men jag vet ju att det är en jävla massa killar som lyssnar på eran podd. Och jag är himla glad för inbjudan att få vara här och babbla kanske lite för snabbt om den här jävla kommentärserien. Det är så himla många tjejer som responderar på den nämligen. Mm. Och kommenterar och så.
Kommer
det är för att alla killar säger bara det, men disciplin då. Men de fick 2% fick de.
De fick 2%
så jag tror de ändå nöjda.
Men man kan se kommentaren på SVT Play och även på SVT nu då, kanske ett par dagar. Vad kan man följa dig i övrigt?
Jag finns på Instagram till exempel och då heter jag Fredrik Boltes i ett ord. Ni kanske kan så tagga mig någonstans i någon avsnittsbeskrivning eller så. Men sen är jag sån med att jag har tröttnat på att alltid behöva gå via antingen 10 långa möten på public service eller via ge Mark Zuckerberg massa pengar för att nå till dem som vill följa mig. För jag menar. Så därför har jag bett folk att gå in på min hemsida istället som är boltes.net och så kan man prenumerera på mitt nyhetsbrev eller på mina sms där. Och så lovar jag folk att jag kommer skicka max 4 mejl om året. Detta är vad jag kommer göra. Detta är grejen liksom. Så att jag inte behöver så, du vet, betala pengar för att annonsera i sociala medier för att nå någon som... Nej! Skit i mellanhänderna. Kom till mig istället om ni gillar det.
Alltså en egen hemsida.
Stand-up show, kommer du ha någon i framtiden?
Ja, precis. Jag håller på nu med något som heter Boltes feta show. Ja. Och det är premiär på Skala Teatern den 19 december. Och de biljetterna är släppta på boltes.net nu.
Ja, du ser.
Ja, fan vad bra att du frågar det, för jag hade sagt det.
In och boka biljetter, lyssna på, eller titta på tjockkommentärer. Jag kan varmt rekommendera den faktiskt.
Den är
grymt. Jag kommer citera dig på det.
Det hoppas jag.
Tack så mycket för att ni har lyssnat på Oskyddat samtal.
Hej.
Ha det gött, hej!